Jag vill ju ha fler barn.
Hur gick dina tankar då?
Hur gick mina tankar då? Nu återkommer jag till den här fysion igen.
Men och hur lång tid efter din första förlossning är vi nu?
Jag vet att jag frågade fysion ganska tidigt skede. Minns jag att jag frågade henne. Mer av ett intresse, nyfikenhet. Inte för att jag var redo på något sätt. Kände mig redo på något sätt. Men jag var så här, jag frågade henne rent ut. Hur ska jag tänka med fler barn? Ska jag, för en del av mig tänkte så här. Det kanske är bättre att skaffa ett till barn jättesnart. Snart efter. Så att jag liksom får det överstökat. Och sen kan jag liksom fixa med kroppen efteråt. Vad det nu blir mer eller mindre.
Och nu bara känner jag så här. Liksom. Var tog Sofia vägen i hela den resan?
Ja, jag vet.
Aj, mitt hjärta.
Ja, jag vet. Det var jättekonstigt tänkt. Men jag vet att jag tänkte så. Tänk om jag gör det så snart som möjligt. Får det liksom, inte överstöka mig liksom, för kroppens skull. Liksom.
Ja.
Eller ska jag vänta jättelänge istället? Alltså, hur ska jag tänka? Typ? Och då vet jag att hon sa, det var en sak som också så här, stannade med mig ganska tydligt. För hon var så här, jag fattar hur du tänker, sa hon. Men jag skulle inte rekommendera att göra det så snart som möjligt. Utan jag skulle, hon var så här, rehabba din kropp. Jobba med den så mycket du kan. Liksom, låt den återhämta sig. Den naturliga återhämtningen efter förlossningen. Nu nämner jag, säger jag det här som den här fysion sa till mig. Det här är inte jag som säger. Hon sa, det tar 2 år. Det tar runt 2 år för kroppen att liksom komma tillbaks på det sättet. Liksom att alltså kroppens alltså vävnader och sånt, liksom, att saker och ting går tillbaka efter alla hormonella förändringar. Det tar 2 år innan den är tillbaka till liksom mer hur den var innan barn. Jättelång tid. Mycket längre tid än vad någon någonsin fattar, antar jag.
Men har någon ens pratat om det här?
Nej, det gör man ju inte.
Nej.
Inte på det sättet. Så är det ju, för att sanningen är ju att man går till sin efterkontroll efter barn, 6 veckor efter.
6 veckor,
och efter
ja.
Det händer ingenting egentligen. Om man inte nu går in i någon slags process som jag gjorde, det händer ju ingenting efter 6 veckor. Då är man ju bara lämnad till att sköta det själv. Liksom. Men det är ju jättemycket, och det som sagt, det vet ju jag väldigt väl idag, nu när jag jobbar liksom med kvinnor som har fått barn. Liksom bara komma tillbaka till träning, liksom tiden man behöver ta på sig, men risken är ju att folk efter 6 veckor, har man inga större problem, så går man ut och springer då. Eller liksom.
Mm.
Eller kör på som vanligt. Eller ja. Inte alls fattar att det fortfarande är en process. Liksom. Att man fortfarande är i en process som är ja, men som, att man fortfarande är en kropp som återhämtar sig från graviditet och förlossning under en lång tid.
Mm, mm.
Så jag tog det där med mig lite grann, antar jag, och så njöt jag väl lite av det faktum att jag faktiskt började springa lite. Kom upp där, om du vet, 1,5 år senare kunde springa 5-6 kilometer. Det var ju ingenting, alltså sättet jag sprang på var ju ingenting emot vad jag gjorde innan barn. Men det var ändå så här, ett par gånger i veckan kunde jag gå ut och jogga 5-6 kilometer och liksom ändå njuta lite av det. Tog det lugnt liksom, men ja. Så jag njöt väl lite av det, och sen, ja, 2 år senare, 2 år efteråt så blev jag gravid igen.
Mm.
Och då såklart blev det ju väldigt mycket funderingar kring hur ska det här påverka min kropp? Att vara gravid igen, gå igenom med en hel graviditet och sen föda igen.
Hur kändes graviditeten då? Jag tänker utifrån det du har beskrivit med framfall och det här. Alltså hur, det är ändå en tyngd att bära på.
Precis. Precis i början så blev liksom symptomen lite sämre. Och då vet jag att jag fick lite så här, okej, 9 månader av det här, det lär ju bara bli värre och värre och värre. Det var liksom känslan och oron lite. Men sen fick jag lära mig att hormonellt så så eller tack vare liksom hormoner så kan det symptomen förbättras lite under graviditeten. Okay. Och det gjorde det. Det blev lite bättre sen. För sen, jag använde den där kuben i början, men sen vi fick jag liksom sluta använda den också. Så då, och jag var ju van att ha den nästan hela tiden. Så det var också lite nervöst, minns jag, när jag tog ur den och skulle liksom typ på heltid några månader ta ur den. Men det var inte så farligt ändå. Som sagt, det var nog lite något med hormoner liksom som gör att det, ja, det är inte, det var inte så illa under graviditeten. Det var mer på slutet sen. När det blir som du säger, när det blir tungt och liksom när det blir mer tryck neråt, liksom, då blir det sämre igen. Sen precis innan jag, så här, veckan innan jag skulle föda, så fick jag en infektion i lungorna. Alltså jag hostade så himla mycket, och hosta är inget gött för bäckenbotten. Så var jag höggravid och framfall och hosta. Så här, då var det lite jobbigt. Då var det lite jobbigt dagarna innan liksom, för då låg jag liksom, försökte, jag minns att jag typ så här, höll med händerna mellan liksom benen för att hålla emot liksom, när jag hostade fruktansvärt. Så det var lite otur så där. I alla fall, det fanns mycket diskussioner och funderingar och alternativ och så där, hur jag skulle tänka inför förlossning nummer två.
Ja, men om vi bara går igenom känsloregistret kring en förlossning nummer två. Vad kände du då med din historik här nu?
Ja, alltså som jag var inne på lite grann sist. Jag var ju inte så där, jag var ju inte liksom rädd eller tyckte. Jag var ju inte emot det. Konstigt nog, fast det hade varit en jättetuff upplevelse liksom.
Mm.
Så jag var ju ändå nyfiken på en till förlossning. Ja, jag var nog nyfiken på hur det skulle bli. Det skulle ju inte kunna bli. Jag vet, så mycket har jag ju fattat att ingen förlossning är en annan lik. Så jag fattar ju att hur den skulle bli, skulle det vara en annan...
Tänkte du någon gång så här? Den här gången. Det kan ju i alla fall inte bli värre än det var sist.
Ja, precis. Ja, det gjorde jag nog. Ja, det gjorde jag nog. Det kan nog i alla fall inte bli värre. Men...
Nej, det är inga men på... när du säger så.
Nej.
Nej, det lät som att men, tji fick jag. Det lät som en sån. Det blev 1000 gånger värre.
Ja, det gjorde det ju. Nej då, det gjorde det ju inte. Nej. För inget själva sånt förlossningen men. Var ju... Nej, inte så. Nej, precis. Nej, nu menar jag känslorna.
Aha,
när jag sa men. Att det var så här, det kan ju inte bli värre. Men jag var ändå nervös över, eller fundersam över hur ska det påverka nu både framfall och svanskota då, den här gången.
Och nu är det inte bara svanskotan längre vi har med oss in i rummet. Inte ligga på rygg, inte svanskotan. Nu är det även ett framfall med det här.
Precis, och nu hade jag liksom två grejer att fundera på. Men jag blev ganska tidigt från flera olika professionella individer, så förstod jag ändå att statistiskt sett så blir liksom inte framfall nödvändigtvis värre av en vaginal förlossning.
Nej.
Det kanske inte blir bättre liksom heller, men att får man det i en första så har en tendens att liksom ligga kvar på samma nivå. Att det, generellt är det ändå hela graviditeten som sätter mycket tryck på bäckenbotten, och att just förlossningen inte nödvändigtvis.
Men alltså någonting ska ju ut. Nu fattar jag ingenting.
Jag vet.
Nu behöver vi en expert konstigt här. Va? Men så sa de.
Så sa de. Vi var inne, vi pratade fram och tillbaka. Det var mycket diskussioner i vården. I anteckningarna som fanns om mig, där var ju inte problemet svanskota eller framfall. Problemet där var ju med min första förlossning att jag fick en blödning. Så från deras håll så var ju min en komplicerad förlossning av den anledningen. Att jag skulle få en blödning igen.
Okej. Okay.
Och det såklart kombinerat med när vi väl diskuterar och sådär, så kombinationen av alla de här variablerna så skulle jag väldigt lätt, eller liksom jag skulle godkännas ett kejsarsnitt.
Mm.
Det var liksom inget, det skulle inte behöva diskuteras så mycket, utan jag jag kvalificerade för det om jag ville.
Mm.
Så det fanns ju på kartan och det blev ju mycket läsande och funderande och diskuterande om det. Men problemet med att göra snitt skulle ju vara att få bedövning och ligga på rygg.
Aha. Nej.
Så för mig...
Och det ville du inte gå igenom igen, förstår jag.
Nej. Så eftersom jag med den vetskapen och erfarenheten för första gången och då med den här statistiken att framfall inte nödvändigtvis blir sämre med den liksom kunskapen så valde jag ju att testa och göra vaginalt.
Mm.
Det vi ville se till var att det skulle bli naturligt, att det inte skulle bli att jag typ behövde få bli gångstartad eller något sånt, för det kan göra det de menade på att vara att om jag behöver bli gångsatt så kan det göra processen lite för okontrollerad liksom, och det är kanske inte så bra för bäckenbotten.
Nej.
Utan att det är bättre att det blir ett naturligt förlopp. Så dealen var att sätta det igång naturligt och blir en naturlig process så kör vi på vaginalt.
Mm. Mm.
Men om det drar över tiden för mycket så att jag behöver bli igångsatt, då blir jag inte igångsatt utan då kör vi kejsarsnitt istället.
Okej.
Så jag hade en tid bokad för kejsarsnitt typ en vecka senare, en vecka efter beräknat datum liksom.
Uh-huh.
Har jag inte fött vid det laget då blir det kejsarsnitt. För vi vill hellre det än att bli igångsatt.
Ja.
Uh-huh. Och det var även så här, denna gången var det här anteckningarna eller brevet liksom skrivet väldigt tydligt och väldigt tydligt i deras liksom papper också att om själva förloppet, även om det startar naturligt, om det blir komplicerat på något sätt som sist, att det liksom inte fortskrider som det ska, så kommer de att ta till snitt snabbare än att liksom dra ut på det så som det blev första gången. Mm. Så det var ändå så att på det sättet var kejsarsnitt absolut med som en backup liksom.
Mm.
Men vi ville testa och göra naturligt. Och nu blev det ju så, den här andra förlossningen blev ju som sagt, ingen är den andra lik. Det var ju som natt och dag, de förloppen. Det var så stor skillnad. Det var en av de stora skillnaderna för mig. Det är egentligen bara en parentes, men det var smärtnivån, alltså på själva verkarbetet. För när jag i första förlossningen då låg, och det är också en sån här grej som jag inser i efterhand, för barnet låg liksom åt fel håll första gången.
Ah.
Och därför det tog så lång tid.
Ah.
Rygg mot rygg liksom, istället för så huvudet var ner men han låg med rygg mot rygg. Och det var väl det som gjorde att det tog sån tid att komma ner liksom, komma igenom.
Ah.
Och jag antar att det var det som gjorde att den låg liksom och skavde i svanskota-regionen liksom väldigt mycket. Så det var nog delvis det och att jag blev liggandes på rygg liksom. Ja. Att jag låg och tryckte mot ryggen så många timmar.
Men första barnet var också kroppen som satt igång själv eller blev det igångsatt då?
Ja, nej, kroppen satt igång själv.
Ja.
Mm. Men den här gången, för andra gången blev jag så det var så tydligt att smärtan var inte på samma ställe. Liksom inte där i ryggen som det var första gången. Mm. Att det hade ont då liksom. Och den var inte alls så intensiv. Så det var liksom så här, när det var dags att bebisen var redo att komma ut. Jag fattade inte att det var så nära då. För jag var så här, men jag har ju inte så ont än. Mentalt var upplevelsen väldigt positiv liksom från början till slut.
Mm.
Vilket gjorde liksom att jag kom verkligen ur den förlossningen typ hög liksom för att på endorfiner för att jag hade en sån positiv upplevelse. Så det blev liksom, jag fick ju verkligen den revanschen på det sättet för att jag var så här i de timmarna som jag var på sjukhuset och liksom den allra första tiden då var det så här wow liksom min kropp gjorde det här, jag behövde knappt någon hjälp, det gick snabbt, men du vet så här, allt var så fantastiskt liksom, det kändes wow, kroppen kunde det här. Och svanskotan blev inte värre. Däremot så blev ju framfallet värre. Och det var ju något jag insåg ganska snart efteråt så här, oj då, blev det värre ändå? Och då som sagt, med facit i hand så är det klart att man kanske kan tänka, åh, gick det för fort den här gången istället? Eller ja, finns det något vi skulle kunna ha gjort för att processen gick för fort?
Men det kan ju du inte påverka.
Precis. Så jag tror visst, det är klart att tanken har slagit en att ja, om jag hade gjort det där snittet istället skulle det ha varit annorlunda. Men som sagt, just för att mentalt också, att det var sån positiv upplevelse för det mentala, så tror jag ändå att jag måste landa i att det är värt det liksom, för att det var så underbart att få känna det liksom, att kroppen gjorde det också, just för alltså, att det blev en sån annorlunda story från första. Men som sagt, tyvärr blev ju framfallet jättemycket värre. Det var ju väldigt synd. Det blev jättemycket värre. Så då, tyvärr blev det ju så efter andra barnet, så kom det ju till ett läge liksom att jag var så här, okej. Jag hade min chans där emellan barnen och typ komma tillbaka till pyttelite löpning. Men nu är det nog kört. Typ.
Nej.
Då, ja. De första månaderna efter det var det så här, nu, ja, jag trodde inte att jag skulle springa igen. Nu var ju inte problemet att jag hade ont och låg eller så där. Det kunde jag ju inte heller, för nu hade jag ju två barn. Så allt såg ju väldigt mycket annorlunda ut. Och jag tror att det var också var det som gjorde det lite extra jobbigt. För att jag liksom kände att jag blev så begränsad. Nu, löpningen kändes jättelångt bort. Problemet blev ju liksom att jag ens, att det liksom blir jobbigt bara i vardagen på grund av de här liksom, att framfallet var så illa. Kuben hjälpte inte längre. Så jag kände ju av det väldigt mycket i vardagen. Jag hade ju liksom en 3-åring nu att ta hand om samtidigt som bebisen. Så det blev väldigt tydligt liksom så här begränsad jag blev. Jag kom ju ett läge när jag kände mig begränsad som mamma bara. Du vet. Nu var det inte så här, jag vill springa. Nu var det så här, nej, jag vill kunna kanske springa efter mitt barn i parken och leka. Fast jag kände mig jättebegränsad i det. Så på det sättet blev det så här, men jag vill ju bli liksom, känna mig stark och klara av de sakerna för den skull, för att kunna vara mamma sen. Ja, det är klart att en gång i framtiden hade jag velat springa också, men jag liksom kom till ett läge när det inte ens fanns på kartan.
Nej.
Utan nu var det mer så här, jag vill klara vardagen bättre utan att känna att livmodern ramlar ur mig typ. Men nu kommer ju det här hur jag verkligen börjar inse att man kan liksom stå upp för sig själv och se till att man får den hjälp man behöver. Första gången hade jag ju lite tur. Jag kom ju till en fysio för att jag liksom hade med henne att göra redan. Andra gången, så nu gick jag ju inte hos henne längre för att jag liksom hade blivit, var klar med henne då. Så andra gången, så efter det här barnet, då var jag så här, jag behöver ju komma tillbaka till henne. Jag behöver ju få fysio igen. Det kände jag ju själv liksom. Jättetydligt. Nu visste jag ju precis vad det handlade om. Så när jag kom på min 6-veckors kontroll, så kom jag där med ett barn i vagnen. Ett barn, gud, jag bar även bebisen i vad heter det? Bärsjal, minns jag. Vilket inte alls var bra för bäcken då. Liksom, för då var jag liksom, hade inget stöd. Liksom. Så jag hade jättemycket symptom liksom, och kände det var så jobbigt. Liksom. Kom in där liksom, med mina två barn. Och hur går det med bebisen? Då kollar de bebisen. Liksom. Och sen bara, hur mår mamman? Hur går det för dig? Liksom? Och jag var så här, nej, det går inget bra, sa jag. Det går inget bra. Jag har... Först och främst, jag hade ju ont i svanskotan då, men det var inte alls på samma nivå som sist, men det var förvärrat lite igen liksom, inte alls på samma nivå. Men jag nämnde det, för jag kände ändå att det behöver nämnas. Hon typ avfärdade det direkt liksom. Liksom, tyckte det var jättekonstigt att jag typ nämnde det. Och sen typ så fortsatte jag och sa så här, ja, sen har ju jag även, jag vet inte om det står i dina anteckningar liksom, ni borde ha en stor historik om mig tyckte jag liksom, men ja, mitt framfall som jag hade även innan, det har blivit värre. Så jag, det är jättejobbigt, sa jag liksom.
Mm.
Och innan jag typ hann komma någonstans med det så, så avbröt hon mig. Och bara, varför säger du det här? Det finns ingenting jag kan göra åt det. Det är ju helt naturligt att få det efteråt.
Nej, men.
Och jag bara, och då, som sagt, då sitter jag där med erfarenhet. Andra gångs mamma som vet liksom. Och så jag liksom direkt då bara, du vet vad jag, nej, vad vill du? Det finns inget jag kan göra åt det, sa hon. Och då sa jag, jag trodde inte att du kunde göra någonting åt det heller, sa jag. Men däremot tänkte jag att du kanske kan skicka mig vidare till en fysio eller något som kan hjälpa mig. Liksom, okej, okay, så här, ja, det kanske jag kan göra, typ. Och sen lite senare så här i, efter hon har frågat sina frågor som hon vill att jag ska säga ja och nej till, liksom. Så sa hon, vill att jag ska undersöka dig, vill att jag ska kolla stygnen, sa hon.
Vill du att jag ska undersöka dig?
Ja, precis, hon frågar mig.
Nej.
Och när hon då gör den här undersökningen så sa hon, oj, du har ju ett jättestort framfall här.
Nej, men alltså,
det här behöver du hjälp med, sa hon. Jag bara, ja. Så,
men tänk om du bara så här, nej, jag vill inte bli undersökt första gångs föderska.
Ja, precis.
Hade hon bara missat det här då?
Precis. Alltså där för mig, den upplevelsen för mig är så här, den gick så bra för mig. Hon, alltså du vet, gick bra för mig, alltså på det sättet att hon skickade ju mig till remiss liksom. Nu tog det ju typ 4 månader innan jag fick tid, för att det var jättehögt tryck på att få sån fysioterapi.
Bara men det säger ju någonting också då. Ja,
precis, det säger ju jättemycket. Men nu fick jag den tiden till slut för att jag bad om det. Men hur många mammor, först och främst så sa jag, när hon frågade mig, hur mår du liksom? Hur många skulle inte ens, alltså hur många skulle kanske undvika att ens säga någonting? Först och främst det här, man tänker att så ska det vara. Eller så får man väl räkna med att det ska kännas. Man har ingen aning. Man kanske bara tänker att
jag är extremt svullen. Alltså vad vet jag,
precis,
hur det ska vara?
Ja, vad ska jag veta? Hur ska jag veta? Och sen om man ändå går så långt att man säger det som jag sa. Och blir då avfärdad av henne som sitter där och ska göra min efterkontroll. Och blir avfärdad. Hon avbröt mig och frågade, varför berättar du det här? Så hon sa så. Why are you telling me this? Hon sa orden. Alltså hur?
Oh.
Ja. Så. Och det, ja, det är ont i mig när jag då tänker på hur många mammor som då går hem med de där, vad det nu är för olika problem. Det finns så mycket olika problem man skulle kunna ha och skulle kunna få hjälp med. För det finns ju hjälp att få. Det gör ju det. Det finns ju hjälp. Men om man inte liksom
går fram till hjälpen. Jag förstår, landar vi också i att du måste kunna fråga efter den på rätt sätt. Du måste veta vad du frågar efter i så fall.
Ja.
Nej. Ja. Men det är därför som du måste prata om det här så att man förstår, Sofia. Det är just därför du ska göra det här avsnittet nu.
Mm. Precis. Det behöver inte vara liksom ett tabubelagt ämne, utan helt naturligt. Vi behöver inte liksom hyscha om såna här typer av problem. För det är ingenting att liksom skämmas över och ha såna problem.
Nej.
Så bara det först och främst, att ens öppnas inför liksom de omkring sig. Liksom. Men sen att söka hjälpen, för det finns hjälp att få. Det finns en massa olika saker man kan drabbas av. Och det finns hjälp. Alltså typ, om man har liksom, alltså, och även om man inte ens har problem, hur värt det kan vara att gå till någon som kan hjälpa en och bara kolla bäckenbotten, kolla hur man gör sina knipövningar, hur man gör det rätt liksom, överhuvudtaget liksom, göra dem rätt från början. Alltså nu, jag pratar ju på det, jag gick ju hos fysion även innan barn och övade på bäckenbottenträning. Mm. Nu, Nu gjorde ju inte, nu fick jag problem med bäckenbotten ändå. Det var ju liksom olika omständigheter, men jag fick ju lära mig redan då liksom mycket om liksom hur man ens ska träna den på rätt sätt liksom. Det, man kan lära sig så mycket om sin kropp liksom om man går till rätt och får rätt hjälp liksom.
Det blir så tydligt också i det du beskriver nu. Hur, eftersom att det kanske är känsliga ämnen att prata om och man kanske inte känner sig så bekväm i de här situationerna. Hur tydligt det blir att de som kan de här sakerna måste våga ta för sig och mer styra. Så inte säga så här, vill du att jag undersöker dig, utan får jag undersöka dig? Eller det är ju, jag skulle vilja undersöka dig. Att man liksom tar tag och tar kontrollen så att inte den här patienten behöver bära den och säga att jag skulle vilja att du typ ber om ursäkt för sig själv. Förstår du vad jag menar?
Ja, men precis. Det är klart att jag inte skulle vilja. Det är ingenting man ber om man inte vet att det skulle vara nödvändigt. Som sagt, den här fysion som träffade mig på sjukhuset.
Ja,
då, exakt. Som sa, du ska komma och träffa mig liksom, så att jag kan hjälpa dig.
Ja, och som också bekräftar dig i att jag ser att du inte har haft det lätt.
Ja.
Hon förstod att du hade haft en tuff upplevelse. Och jag menar, hur mycket vet du om den upplevelsen egentligen i relation till en annan förlossning?
Ja, precis. Man bara, är det så här att få barn? Jaha, det visste inte jag att alla går igenom det här liksom. Eller förstår du? Som sagt, med mitt andra barn, det var ju då jag insåg att det var inte riktigt normalt första gången. Eller normalt, men liksom det var ganska extremt första gången. Det insåg jag ju väldigt mycket andra gången när jag insåg vilken stor skillnad det kan vara liksom i hela upplevelsen. Ja, det här efter andra. Jag hade ju erfarenhet. Jag visste ju ändå hur jag skulle jobba med min kropp. Med min bäcken och på vilket sätt jag skulle träna. Kuben funkade inte längre, men det ledde till att jag fick prova andra typer. Utav sådana stöd liksom. Så det blev ju en process igen i det. Men det var liksom så pass mycket sämre. Jag var liksom mot ett par olika specialister och pratade om möjligheter att kanske till och med operera problemet liksom. Det kanske är där vi hamnar till slut. Att det behöver bli operation för det här. Men då är det liksom massor med det. Det är inte så mycket risker med det. Men du vet, så mycket. På ett vis blev det liksom jättemycket jobbigare psykiskt. För att det var liksom, det kändes mycket mer omöjligt att komma framåt till en mer normal liksom vardag ens. Och som sagt, löpningen fanns inte ens på kartan. Det var väl ungefär 1,5 år senare som jag såg lite av en vändpunkt liksom. Då hade det både gått tid, så kroppen liksom fått sin liksom tid på sig. Då hade jag äntligen bytt till en annan typ av sånt där stöd. Så istället för en kub har jag nu en donut formad grej som lyfter upp organ. Och jättemycket träning. Inte bara bäckenbotten. Mycket annan liksom. Ja, men liksom bålträning. Men även styrka generellt. Jag var liksom. En del av mig var ändå så här. Jag måste. Jag vet, den där rösten i huvudet. Att utsätta kroppen för det du vill att den ska klara av. Så det var ändå det här successiva. Stärka. Och som sagt, den här kombinationen då av att få ett bättre stöd och att få ge det tiden. Att få ge kroppen sin tid också. Acceptera att min kropp är fortfarande en återhämt. Alltså fortfarande, det är inte så lång tid. Som sagt, när jag tänker tillbaks på efter första barnet, 6 månader efteråt, så joggade jag ändå första gången. Det var inte så lång tid när jag tänker på det nu i efterhand. Nej. Liksom. 6 månader är ingenting.
Men för dig då, från att det har haft löpning så naturligt i din vardag, så förstår jag ju att det var en tuff, och sen plus själva resan överlag.
Ja, precis. Det var ju så. Men som sagt, nu var det 1,5 år som jag liksom såg någon vändning nästan alls liksom. Då var det så här, okej, då började jag komma ut på en annan sida. Det var då jag bestämde mig för att ge den här donaten en chans istället för operation. Det var lite där jag hamnade då. Att ge den en chans till att börja med och liksom lägga tanken på operation. Men då har jag ändå varit iväg ett par gånger till olika specialister och funderat. Aldrig varit liksom helt på tal eller liksom helt som ett alternativ riktigt än, men ändå som sagt diskuterat vad det skulle vara för möjlighet i så fall. Så ändå väldigt liksom resa med det. Och alltså jättetuff. Men jag känner också att jag liksom var väldigt, just för att jag kände att jag hade en erfarenhet och kunskapen liksom med mig. Och det var i samband med det jag började plugga personlig träning för just gravida och efter förlossning.
Men där har du också hittat, det är därför du är så bra i din yrkesroll också. För du har med dig hela den här erfarenheten in, du vet vad du pratar om. Och du har hittat ditt varför, till varför du vill jobba med det här.
Mm.
Och att ha med sig det syftet in, det är alltså, ja, det finns inget bättre.
Nej, och för grejen är så här att min story här... den är ju positiv i slutändan. Den är ju det. Jag har ju liksom gått igenom massa olika steg och faser liksom, och som sagt, det var jättetufft i perioder. Och som sagt, de första månaderna eller det första året och mer, ja, första året liksom och ett halvt där efter andra barnet, då trodde jag trodde inte att jag skulle springa igen alls. Jag trodde inte det. Nu är det nu är ju mitt yngsta barn nästan fem. Alltså gud vad tiden går. Men idag springer jag. Så som sagt, det tog sin tid. Det gjorde det. Det tog sin tid och jag kanske har överdrivit också. Så är det ju. Jag kanske har varit överdrivet förnuftig ibland med det där. Okej, nu ska jag ta det liksom. Men jag tror också att min kropp har, alltså, tackar mig för det. Mm. Båda gångerna tog jag det ändå på det där sättet. Anpassa till vart jag var liksom. Men andra gången visste jag allt för väl också liksom. Så då var det liksom, okej, nu gör jag det här på det här sättet. Ta det, det får ta sin tid. Kanske onödigt mycket,
men... Kanske det som är ditt vinnande koncept också. Alltså, vad stressar du fram någonting för om du vill kunna hålla på lång sikt?
Mm. Precis, om jag vill ha en kropp som ska fungera långsiktigt och liksom, ja. Så tror jag det mer, ja, jag tror den tackar mig för det. Jag ångrar inte att jag gjorde det på det sättet.
Nej.
Det är klart att det kan kännas ibland som att det förlorades en del år. Alltså gud, missförstå mig rätt. Jag har fått barn och blivit mamma. Jag har fått fantastiska år som mamma. Så missförstå mig rätt där. Men det är klart att man ibland kan känna att man missade lite år.
Ja, men om vi ändå ska prata om innan du skaffade barn och blev mamma där, så var det ju Sofia. Och identiteten av att jag är löperska. Som du sa i början på första avsnittet. Liksom. Det är så. Och du beskriver också känslan av att springa som att vara hemma. Det säger ju ganska mycket om dig som person. Sen har du varit med om en jättetuff resa som du också har fått. Eller en omvälvande resa ska jag säga. Där du också har fått barn, där du har blivit mamma. Du har hittat en ny liksom, identitet i dig själv. Mm. Och samtidigt så har du fått göra avkall på löpningen. För du har inte kunnat göra den. Vilket har varit en stark drivkraft för dig innan liksom, i vem du är. Så att det är ju en... Alltså det är en jättestor resa du har gjort. Den får du inte förringa.
Mm.
Och det finns ju många gånger på den här som du säger att det har varit mörkt och tufft. Ja, det tror jag det.
Ja. Nej, det har det faktiskt. Men som sagt... Det är ändå skönt att nu kunna sitta och säga att det har gått bra liksom.
Ja.
Jag som Sofia och jag som mamma, den delen blev ju stor också i allt det här med som jag kände en sväng. Jag ska inte ens kunna springa runt och leka med mina barn. Nej. Eller lyfta mina barn spontant och svänga runt dem i köket. Du vet, så här, små saker som jag under en tid inte kunde liksom.
Ja.
Bara sådana saker. Nu är det så här, ja, men jag har ändå kommit till en punkt där jag liksom kan känna att jag kan både vara den där mamman liksom.
Ja.
Leka med mina barn lite mer obehindrat. Liksom. Det behöver inte stoppa mig för att jag liksom har fysiska problem att göra det.
Nej.
Bara det är ju också en jättefantastisk känsla liksom, att ha kommit dit. Jag kan spela fotboll i parken.
Men precis.
Med dem. Och jag kan springa.
Men du, drömmen om en halvmara då? Lever den?
Jag antar att mitt svar på den frågan nu, nästan 5 år efter mitt yngsta barn.
Mm.
Helt långt borta är det inte längre.
Snyggt, Sofia.